Det du hörde var ljudet av gräshoppan. Vi ska idag tala om Joels bok i GF-podden. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Guds frid alla som är med. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är LFFs ungdomsarbetsledare, men jag är också ansvarig redaktör för GF-podden. Ljudet av gräshoppor. Så det kunde också Israels och juda folk höra ibland. Och när vi läser Joels bok så ser vi hur det talas om hur gräshopporna har invaderat. Och Joel, profeten Joel, så dateringen på boken så är ganska oklar. Men eventuellt hör han till 700-talets profeter, eller 800-tal, eller ända till 400-talet före Kristus har man föreslagit. Och det här, vi ska idag gå igenom innehållet i Joels bok, men också vad vi kan ta med oss idag. Så vi ska börja på. Och vi ska läsa därifrån första kapitlet, vers 2-4, om hur det gick till när gräshopporna invaderade. Hör detta, ni äldste, lyssna alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp, det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp, och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Så här ser vi att, och senare i texten så förstår vi att allt har blivit ödelagt. Marken sörjer och säden är förstörd. Och det är till och med så dåligt ställt att till och med det finns inte ens mat och dryckesoffer till Guds hus, till templet. Man kan inte offra, för det finns inget att offra. Och då frågar man sig då att varför har de här gräshopporna invaderat? Och det är ju lite oklart när man läser första kapitlet att vad handlar det om? Att vad har hänt riktigt? Vad har folket gjort? I vers 13 ser man: klä er i säcktyg och klaga ni präster. Jämra er ni som tjänstgör vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare. För det finns inga mer matoffer eller drickoffer i er Guds hus. Pålys en helig fasta, utropa en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet till Herren er Guds hus och ropa till Herren. Man refererar då till budskapet om Herrens dag. Herrens dag som står att det kommer med förödelse från den allsmäktige. Och det här budskapet om gräshopporna bildar då bakgrunden till just det här budskapet om Herrens dag. Som det står i kapitel 2. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Och vi kan ju fråga oss vad folket har gjort för misstag eller för fel, eftersom det kommer en gräshoppsinvasion. Och vi kan förstå på ett sätt att vi har det här tempeltjänsten kvar och offrandet pågår, men folkets hjärtan verkar inte vara vända till Herren, och det kanske är en ytlig ett ytligt tjänande av Herren. För i kapitel 2, verserna 12 och framåt till 13, så ser vi det här. Att Herren säger: men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Så här ser vi att folkens hjärtan inte vända till Herren. Kanske hade lagt sin lit till någonting annat. Vänt sig till andra gudar eller vänt sig bort från Herren. Och det här ser vi också genomgående också i Gamla testamentet, att när folket, Israels och juda folk, vände sig bort från Herren, så om de inte omvänder sig så kommer också straffet över dem. Och de här gräshopporna som invaderar, så har invaderat så pass mycket så att det till och med står: även de vilda djuren längtar efter dig, för bäckarnas vatten har torkat ut och en eld har förtärt betet i ödemarken. Så vi förstår att de har vänt sig bort från Herren. Och i det första kapitlet så beskrivs det hur läget är efter den här gräshoppsinvasionen och vad som har hänt. Och i kapitel 2 så fortsätter det då med en ny beskrivning av det här, att Herrens dag kommer. Och det förstår vi senare i kapitlet, att Herrens dag kommer ifall inte folket omvänder sig till Herren. Och Herrens dag, så kan man säga, för Israels folk var ju egentligen när assyrierna invaderade Nordriket med Samaria. Och för judafolk så var det ju när babylonierna intog Jerusalem år 586 före Kristus. Och då de förstörde det första templet. Men som vi sa, så ser vi att det här första templet ännu är kvar på den här tiden. Men det finns inget att offra, eftersom allt har ryckts från Israels folk. Det står: har inte vårt levebröd ryckts bort inför ögonen på oss, glädje och fröjd från vår Guds hus. Och nu då, när vi har sett att gräshopporna invaderar, så fortsätter det i kapitel 2 med att det står: blås i basun på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. För Herrens dag kommer, den är nära. En dag av töcken, mörker och töcken, en dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars lika inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en brännande låga. Landet framför dem var som Edens lustgård, bakom dem är öde öken. Månne kan det vara att det här på något sätt syftar på det här, att ifall inte folket omvänder sig så kommer det att bli invaderade av ett annat folk. Och det ser vi ju att händer också när det här judafolk bland annat blir intaget av babylonierna för sig fångenskap. Men det som är intressant ändå här i texten är att mycket i texten tyder på att det är gräshoppor som invaderar då också. Eller att det är gräshoppor som invaderar. Men det kan hända att det är liksom att Joel använder den här bilden av gräshoppor för att sedan övergå till att förklara att en armé kommer att invadera. Och det är liksom Herrens dag och folket kommer att ja, vem kan uthärda den? Så där får ni studera mer där hemma och fundera kring det här, att är det en gräshoppsarmé eller är det syftade på en armé av folk. Men poängen är då att om inte folket omvänder sig så kommer den här Herrens dag. Och Herrens dag i Gamla testamentet så kan också vara, ofta är det också en dom över hedna folken för deras, hur de liksom behandlar Israels folk. Men så kan det också, som vi ser i Amos bok, att det gäller då att folket har inte omvänt sig och Herren då till slut när måttet är fullt för deras synder, så står det i Amos bok: men jag ska föra er i fångenskap bortom Damaskus. Och att Herrens dag är mörker, inte ljus, står det i Amos 5 kapitel. Och det här gäller ju framförallt då det här Israels och judafolk, den här på det sättet Herrens dag, att straffet kommer för deras synder när de har följt sitt mått. Men hur ska vi då se på Herrens dag för oss kristna? Det ska vi komma tillbaka till ännu. Men vi ser då att folket, när det här varnas för Herrens dag, den stora och mycket skrämmande, så ser vi att folket vänder om till Herren. Och det står att i andra kapitlet, att 15 versen: blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst, samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också de som diar vid bröstet, låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare, låt prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk, och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hedna folken. Varför ska det få sägas bland folken: var är deras Gud? Och efter det att folket har samlats och ångrar sin synd, så står det att Herren fylls av lidelse för sitt land och förbarmar sig över sitt folk. Och då återupprättar Herren landet med att sända säd och vin och olja. Och han säger att han ska inte låta hedna folken håna dem längre. Och han ska driva ut den här fienden från norr och hans förtrupp till havet i öster. Och fienden ska hamna långt ifrån dem. Och det här kan tänkas att det handlar om de här gräshopporna som vi såg i kapitel 1, att det handlar om det, att det ska som blåsa ut i havet och till öster. Och det står att stank ska stiga från honom, ja, vidrig lukt ska stiga från honom, för han har gjort stora ting. Så det handlar om Israels barn, hur Israels barn efter gräshoppsinvasionen och hotet om Herrens dag omvände sig till Herren, hela folket. Och Herren förbarmar sig över folket och ger på nytt löfte om att de ska få säd, vin och olja, så att de blir mätta. Sen i det andra kapitlet ser vi också en känd profetia. Och det är där vi kommer lite in på att hur gäller det här Herrens dag för oss. Och hur ska vi tänka om det? Men före det så kan vi gå in lite på kapitel 3. Och i kapitel 3 så ser vi just domen över Israels fiender. Hur det liksom, det talas om hur de har skingrat dem bland hedna folken och fört bort silver och guld och Herrens skatter ur hans tempel. Och folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna, och så vidare. Så att Herren ska döma de folk som har invaderat Israels land och folk. Och det ser vi också bakgrunden till när vi sen kommer till att i det tredje kapitlet, så handlar det också mycket om att det handlar om domen då. Herren säger att jag ska samla alla hedna folk och föra dem till Josafats dal. Och Josafats dal, så betyder namnet Josafat, betyder egentligen att Herren håller dom. Och det är lite oklart vilken koppling den här dalen har till kung Josafat som regerade i Juda mellan 870 och 848. Eller om det har någon koppling, och vad det i så fall skulle ha handla om när det gäller som Israels folk på det sättet. Men om vi tar det här gäller oss, så ska vi komma mer in på det senare. Nu ska vi då gå över till att vad kan vi som kristna ta till oss från Joels bok? I Joel kapitel 2 så ser vi ju det här kända uttrycket: riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Och det är ju det här också som vi kan ta till oss, att vi måste komma ihåg att det gäller inte liksom bara det yttre när det är att vara kristen, utan Gud vill komma till hjärtat. Och Jesus säger ju också om hjärtat att från hjärtat kommer onda tankar. Och vi behöver få ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött. Och Jesus säger att från hjärtat kommer onda tankar. Och där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Och Jesus säger också att vi ska se till att vi aktar oss för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och när vi går tillbaka i Joels bok och konstaterar att levebrödet har ryckts från Israels barns händer, det har liksom ingenting att äta, så kan vi också konstatera det att vi ska inte lägga vår trygghet i maten och kläderna och allt det yttre, utan vi ska lägga vår trygghet till Herren vår Gud. Och när det blir runt om pengar så får vi be till Gud för vår ekonomi. Och i Matteus 6 så ser vi ju faktiskt att Jesus har omsorg om våra liksom kroppar och vad vi ska klä oss med. Och allt det här kroppsliga. Men det i första hand handlar om det här andliga, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sen så ska ni få allt det andra. Så livet handlar inte om att ha ett överflöd på ägodelar, utan Gud vet att vi behöver ha en del saker för att överleva. Och det här får vi lita också på, att han ger oss av sin faderliga godhet. Ibland när Gud kanske drar tillbaka sin hand och vi får uppleva prövningar i livet, så får vi vända oss till Gud och lita på att han är med oss. Och att komma ihåg då just det här orden från Matteus 4, att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det här ordet som utgår från Guds mun är det som också omskapar och förändrar vårt hjärta till att bli nytt. Och när vi får höra ordet, budskapet om att Herren Jesus Kristus har tagit bort alla våra synder och försonat oss, så sköljer det liksom vårt hjärta. Det ger oss ett nytt hjärta, ett hjärta av kött. Ett hjärta som vill följa Herren Jesus Kristus. Visst har vi kvar också det gamla, som inte vill följa honom. Men vi har också fått en ny vilja att följa honom. Och det är ju det här som också det här profetian i Joels andra kapitel handlar om. Att anden utgjuts över allt kött. Det står i Joel 2:28 och framåt: och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Och den här profetian så ser vi att går i uppfyllelse på pingstdagen. När, och vi ska läsa där vad som står: när pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det följde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla fylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och där så ser vi också att folk börjar undra att hur de kan tala deras modersmål. Och att det är olika folkslag. Och ändå hör de dem tala om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och det är det här som det handlar om när Gud utgjuter anden över allt kött. Då förstår vi att det gäller inte bara Israels folk. Att löftet så gäller inte bara Israels folk. Löftet om att Herren Jesus Kristus ska komma. Så det gäller inte bara Israels folk, utan det gäller också oss, var och en av oss. Och Petrus stiger då fram och berättar att det är just den här profetian som har gått i uppfyllelse. Att anden utgjuts över allt kött. Och när han har citerat då och slutar citeringen av det här kända Joel-stället med orden: och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så börjar han sen att förklara vem Jesus var. Och vad som hände med Jesus. Och att det var Guds plan och beslut att Jesus skulle bli utlämnad för våra synders skull. Men att Jesus dog inte bara, utan han blev uppväckt från döden. Och med profetior förklarar han att det var också enligt skriften att Jesus skulle bli uppväckt. Och han har också blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av fadern, som han då har utgjutit, vilket då har skett att Jesus har farit till fadern och sänt den helige ande till lärjungarnas hjälp. Och det står ju också att anden ska påminna om allt vad Jesus har sagt. Och när anden kommer så öppnas ögonen och vi förstår att Herren Jesus Kristus har dött för våra synders skull. Och när Petrus har förklarat just det här att de har korsfäst Jesus som var Guds son, så högg det till i hjärtat på dem och de frågar att vad ska vi göra, frågade jag Petrus och apostlarna. Och då säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Så här ser vi att Petrus säger att de ska omvända sig från sina synder och låta sig döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och då ska också det få den helige ande, för anden gäller ju allt kött. Det gäller alla de som är nära och långt borta. Och Paulus förklarar det här också i Efesierbrevet, att också det som hade varit långt borta hade fått komma nära genom Kristi blod. Och det säger han då i Efesierbrevet om hedningarna: men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Och vidare säger han i den 17:e versen: han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom, alltså genom Jesus, har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Petrus avslutar ju sin predikan med att citeringen av Joel med att koppla till det här löftet att, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och vad är då det här Herrens namn som vi åkallar? Jo, det är ju den treenige Gudens namn, Fadern, sonen och den helige ande. Det står ju att Jesus, vi läste ju i Efeserbrevet att Jesus har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Alltså löftet gäller er och era barn, som Petrus säger i pingstpredikan. Det gäller dig, det gäller mig. Och hur får vi då del av anden? Petrus säger, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Och vi som har blivit döpta, så har blivit döpta in i det namnet. För det namnet är ju det namn som delas av Fadern, Sonen och den helige ande. Det är ett namn, Faderns, Sonens och den helige andes namn. Det är inte flera namn, utan det är ett namn. Och att döpas i Jesu Kristi namn, så är att döpas i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Och när vi döps i det namnet, så har vi blivit utlova den helige ande som gåva och syndernas förlåtelse. Petrus säger, låt er frälsas från det här bortvända släktet. Och så står det i texten, de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Så löftet om andens utgjutelse gäller dig och du har fått del av den helige ande i det heliga dopets sakrament. Och genom tron på Herren Jesus Kristus så förblir du i detta dop varje dag och du förblir i tron på Herren Jesus Kristus. Och det här att åkalla Herrens namn, så ser vi också i Romarbrevets tionde kapitel, verserna 11 och framåt. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och Paulus fortsätter att förklara att hur kan de åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och det är ju också det här att åkalla Herrens namn, så betyder att det gör man när man tror på Herren Jesus Kristus. Så åkallar man hans namn. Och det lönar sig inte med det här falskhet. För att vi såg ju i Joels bok att det handlar om att riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Att om man säger med sin mun, Herre, Herre, så räcker det inte för att komma in i himmelriket. Utan det är att tro på Herren Jesus Kristus. Det är det som räcker ända vägen fram. Och när vi kommer till det här med domens dal då, i Jehoshafats dal, alltså att Herren håller dom. Att hur är då domen för oss kristna? Vi läste ju om att den som tror på honom ska inte komma på skam. Vi behöver inte stå med skam på domens dag när Herren skiljer fåren från getterna. För då har vi våra synder förlåtna. Vi har vår tillflykt till Herren Jesus Kristus. I Joels bok så stod det också om det här, att vi ska ha tillflykten till Herren. I den 16:e versen så står det, Herren ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem, så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Herren är ett skydd för oss. När vi tror på Herren Jesus Kristus, så behöver vi inte komma på skam. Vi behöver inte vara rädda på domens dag. Eftersom vi kan säga att domen föll redan över Jesus Kristus. Och han tog på sig våra synder. Och om domen har fallit på Herren Jesus Kristus och han har tagit våra synder, så kommer det sen på domens dag att vara så för oss att det inte blir någon fällande dom för den som tror på Herren Jesus Kristus. Vi behöver inte gå bort till den eviga döden, utan vi får gå in till evigt liv tillsammans med Herren Jesus Kristus. Så omvänd er och tro evangelium. Tro på Herren Jesus Kristus. Han har tagit ditt straff. För Vi ser i Joas bok att prästkaren flödar över, för deras ondska är stor när det gäller att döma hedna folken. Visst är också ondskan i våra hjärtan befintlig, den finns där. Men vi har också en ny vilja som vill det goda, vill följa Herren Jesus Kristus när vi tror på honom. Men tryggheten ligger i det vad Jesus har gjort. I hans gärningar är vi hela. I Joas bok stod det: låt lien gå, för körden är mogen. Och i Lukas 4 står det: han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. När du tror på Herren Jesus Kristus så får du vara som vetet som samlas in i ladan. Men om du inte tror så står det att agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Så tro på Herren Jesus Kristus. Och hur kan man då tro på Herren Jesus Kristus? Det är den helige ande som förklarar vad Jesus har gjort på korset. Och när den helige ande öppnar så förstår vi och inser att vi är förlåtna i Herren Jesus Kristus. Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som tror på Herren Jesus Kristus ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Det stod i Joels bok att Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och vad betyder det här att Herren är ett skydd för Israels barn? Det skulle gå för långt att förklara ingående, men kort sagt kan vi säga att Paulus talar om det här med Israel. Att alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Så Paulus kopplade här till löftet. Och vi såg ju i Petrus pingstpredikan att löftet gäller er och era barn. Så att tillhöra Kristus, vi har också fått bli Sions barn, Guds barn, genom tron på Herren Jesus Kristus. Och det står att Gud bor på Sion, på det här heliga berget där. Och i Jesaja 28:16 står det om den här hörnstenen som har blivit lagt i Sion. Därför säger Herren Gud så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Gud har lagt i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte behöva fly eller komma på skam. Och det här är just den här hörnstenen, Herren Jesus Kristus. Han som blev förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Han som blev utlämnad till att korsfästas, uppstod på den tredje dagen. Döden kunde inte hålla honom. Han var den utvalda, dyrbara hörnstenen på vilken hela kyrkan sen blir uppbyggd. Och vi som tror på Herren Jesus Kristus så tillhör den här allmänneliga, heliga kyrkan. Det står: Jerusalem ska vara heligt och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Och det här Jerusalem, så vi kan säga att vi är också medborgare i Jerusalem när vi tror på Herren Jesus Kristus. Vi är också heliga genom Herren Jesus Kristus. Och det är också den helige ande som helgar oss så att vi kan tillhöra och blir uppbyggda till den här kyrkan i tron på Jesus. Det står: Judas ska vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. Jag ska utplåna deras blodskulder, dem som jag inte redan har utplånat. Herren bor på Sion. Det här är också ett löfte om att kyrkan kommer att bestå till evig tid. Och den kommer att bestå ända tills den dag då Herren kommer tillbaka för att döma levande och döda. Och Herren är också den som leder sin kyrka, sina troende, ända fram. Och som utplånar deras blodskulder, deras synder. Så tro på Herren Jesus Kristus, så ska dina synder bli förlåtna, dina brott övertäckta. Den helige ande lyser upp Kristus för dig. Ja, vi har talat om Joels bok. I Joels bok så ser vi att gräshoppor invaderar landet eftersom folket har vänt sig bort från Herren och deras hjärtan inte längre följer hans bud. När folket omvänder sig till Herren så står det att de ska få återupprättelse, för Herren förbarmar sig över sitt folk och de får säd, vin och olja. Men vad gäller då det här Joels bok för oss kristna? Vi ser att våra hjärtan är onda. Herren vill att vi omvänder oss till honom. Han vill att vi tror på Herren Jesus Kristus genom den helige ande som uppenbarar för oss vad Jesus har gjort. Och som också uppenbarar att vi inte behöver stå dömda på domens dag när lien går, utan att vi får gå in i det eviga livet tillsammans med honom. Jag uppmanar er att läsa Joels bok och fundera kring de här sakerna. Det här var ett undantagsavsnitt där vi bara hade mig, Kevin Nyfelt, här i studion. Framöver så kommer vi att ha gäster och våra regelbundna medlemmar med oss. Så följ med. Herren med er.